Hörru, var snäll och slå på lite mer och säg vad du heter. Då ska du få en present som du säkert kommer att gilla. Också åt oss kykloper alstrar den bördiga jorden saftiga druvor som sävs med ymnigt regn låter frodas. Men i de här, min själ, flyter rena ambrosia och nektar. Åter skänkte jag honom då av det glödande vinet. Tre gånger skänkte jag i, och tre gånger drack han den dåren. När så efter en stund mitt vin stigit jätten åt hjärnan, tog jag på nytt med inställsam röst till orda och sade: om mitt berömda namn, kyklop, har du frågat, och gärna säger jag det, om du ger mig den skänk du ställde i utsikt. Ingen, så lyder mitt namn, och ingen kallas jag alltid, både av mor och far och av alla kamrater och vänner. Utan förskoning svarade då den grymme kyklopen: ingen blir den som jag äter sist, och dina kamrater slukar jag före dig. Det är väl en frikostig gåva. Så sagt stöp han på rygg och blev liggande där med den tjocka halsen hängande slappt. Den allt betvingande sömnen fick honom strax i sitt våld, och upp ur hans svalg välde rödvin blandat med bitar av människokött som han spydde i fyllan. Pålen tog jag då fram och höll dess ände i glöden tills den blev alldeles het. Jag manade männen med tillrop att inte nedslås av skräck och svika nu när det gällde. Så när olivträet, fast ännu grönt, var nära att tändas, genomglödgad var spetsen helt och lyste förfärligt, drog jag det ut ur elden snabbt och mina kamrater ställde sig runt omkring. En gud göt mod i vårt hjärta. Stocken lyfte vi upp och stötte den vässade änden rakt in i jättens pupill. Jag pressade allt vad jag kunde uppifrån, medan jag vred den runt och liksom en träborr som man gör hål i en skeppsbjälke med, då remmen där nere växlande drar den åt bägge håll så den ständigt roterar. Så höll vi pålen och snurrade runt den glödande spetsen inne i ögat, och varmt rann blodet omkring den i strömmar. Alla fransar och bryn sveddes bort av hettan som ögats utbrända glob spred ut, och dess rötter hörde vi knastra. Som när en smed doppar ned i det kalla vattnet en bila eller en yxa med dubbel ägg för att härda sitt smide. Ty bara så blir järnet starkt, och det visslar och sjuder. Likadant fräste det också och sköd om pålens olivträ. Fasansfullt vrålade han så det skallade inne i berget. Vi drog oss bakåt, slagna av skräck. Och bort ur sitt öga ryckte han då den av ymnigt blod besudlade pålen, slängde den från sig och flaxade vilt med rasande händer, medan han högljutt skrek på andra kykloper som bodde under de blåsiga bergens krön där uppe i hålor. Från alla håll dök de upp när de hörde hans rop, och runt grottan ställde de sig och frågade strax om skälet till jämmen. Vad går det åt dig, säg Polyphemus? Måste du gasta i den ambrosiska natten så där och väcka oss alla? Är det en tjuv, montro, som hemligt har rövat din boskap? Kanske har någon med list eller våld försökt slå ihjäl dig? Inifrån grottan svarade de, den starke kyklopen: ingen är här och söker med list och med våld slå ihjäl mig. Åt sina ord gav de vingar då och svarade honom: om du är ensam där och ingen förgriper sig på dig, då har du fått en sjukdom av Zeus du inte kan undfly. Men du kan be en bön till din mäktige fader Poseidon. Därmed gick de sin väg, och jag måste le i mitt hjärta åt att han lurat så lätt av mitt sluga påhitt med namnet. Sedan han stönande trevat sig fram, förvriden av plågor, och vältrat undan det stora block som tillstängde grottan, satte han sig i öppningens mitt med utbredda armar, redo att fånga en var som hoppade smita med fåren. Kanske i tron att jag skulle vara så enfaldig av mig. Noga övervägde jag nu om en rymning var möjlig, och hur på bästa sätt jag skulle befria från döden männen och mig. Jag spann på alla slags uppslag och lister, För här stod livet på spel och ett ohyggligt slut tycktes nära.